Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Ni vet hur det är med alla tusentals true crime-poddare. De som kommer i par och som varnar för ovanligt otäcka avsnitt. Eller splatterfilmernas omslag vars reklamtexter lockar publiken med det blodigaste eller äckligaste som någonsin producerats. Denna form av marknadsföring, vilket det ju är, spelar på människors nyfikenhet. True crime-poddarna är inte oroliga för att någon ska bli illa berörd av deras avsnitt. De vill bara ha fler lyssnare. Och marknadsföringsavdelningen som tog fram texten på skräckfilmsomslaget vet att den kommer att generera biobesök. Så ni får inte ta mina ord som marknadsföring nu. För om du inte vill höra om filmer innehållande autentiskt våld mot både djur och människor, kroppsvätskor, spyor och så vidare, så kan du hoppa över det här avsnittet. För nu kliver vi över moralens gränser in i det djupaste av mörker och möter den själsliga terrorn. Jag heter Albin Boman och det här är Podplays fruktansvärda monster.
Alla vet om du surfar runt tillräckligt länge på nätet så kommer du hitta riktigt sjuka grejer. Speciellt om du avsiktligt söker dig till internets mörkaste platser. Jag har sett en del saker som jag inte tänker avslöja. Men en sak som jag alltid kommer att komma ihåg är en sajt som heter normalpornforanormalpeople.com. Det första som slog mig, som var märkligt, var att jag inte ens behövde söka mig till sajten. Jag fick den mejlad till mig av någon som inte visste vem det var. Mejlet löd följande. Hallå där. Jag hittade den här sajten. Den är schysst. Jag tror att du skulle gilla den. normalpornfornormalpeople.com. Skicka den vidare. För mänsklighetens bästa. Det var ganska standard för ett kedjebrev. Men webbadressen och den sista meningen i mejlet väckte min nyfikenhet. Jag hade en väldigt tråkig dag när jag fick mejlet. Så jag såg till att mitt antivirusprogram var påslaget och klickade på länken. Jag kom till en vanlig generisk sajt. Intrycket var att skaparna knappt hade brytt sig om att få den att se professionell ut. Texten på första sidan var dåligt skriven. Bara ett långt och osammanhängande dravel som jag inte ens kommer ihåg vad det handlade om. Sajten hade en konstig slogan som folk än idag inte har lyckats klura ut vad det betyder. Den löd: Normal porr för normala människor. En webbplats dedikerad till att utrota onormal sexualitet. Utifrån den var jag inte säker på om jag skulle mötas av porr eller vad jag skulle förvänta mig. Men jag var väldigt nyfiken på att få veta vad normala människor hade för sig. Så jag scrollade igenom flödet och ingenting. Sidan verkade inte länka till något. och jag var precis på väg att stänga ner när jag upptäckte att varje ord i den märkliga texten var egna hyperlänkar. Så jag klickade på en av dem och skickades till en vit sida med en lång lista av länkar i form av normalpornfornormalpeople.com/ och sedan följde en rad osammanhängande bokstäver. Jag hejdade mig en stund och frågade mig om jag verkligen ville slösa bort min tid på att klicka på slumpmässiga länkar som sannolikt enbart skulle ge min dator virus. Jag kom fram till att ge det 5 minuter, bara för att se vad som dök upp. Jag klickade på en av länkarna och skickades vidare till ännu en sida med helt andra länkar. Jag var precis på väg att stänga ner när jag klickade på den tredje länken uppifrån och en videonedladdning sattes igång. Filmen hette Peanut.avi. Det var en 30 minuter lång video med en man, en kvinna och en hund i ett kök. Kvinnan bredde jordnötssmör på brödskivor och mannen gav dem till hunden. Det var allt som hände. I 30 minuter. Det var uppenbart att kameramannen då och då var tvungen att ta en paus i filmandet tills hunden var redo att äta nästa macka. Och den verkade må rätt dåligt i slutet av videon. Jag vet vad ni tänker. Vad fan är det här med porr att göra? Nej, jag har ingen aning. Jag såg ett 20-tal videoklipp från sajten och majoriteten av dem hade ingen sexuell aktivitet överhuvudtaget. Efter att ha sett peanut.avi gick jag in på ett forum där jag spelar online-spel för att berätta om vad jag hade sett. Som jag alltid gör med en sån här konstig skit. Men någon hade redan skapat en tråd om det. Det var en kille som hade fått samma kedjebrev som jag. Tråden i forumet hade gjort att flera personer börjat gräva sig igenom innehållet på sajten. Och det var så jag fick höra om de andra videoklippen. De flesta av de 20-tal videoklipp jag såg var händelselösa och bestod av personer som pratade med kameramannen i ett rum som enbart innehöll ett skrivbord och några stolar. Alltså bokstavligt talat ingenting på väggarna och inga andra möbler. Hela rummet hade en kall och steril känsla. Konversationerna innehöll bara trötta skämt om tidigare jobb eller pinsamma barndomsminnen. Jag hade hoppats på någon typ av diskussion om vad det var personerna filmade eller vad sajten handlade om. Men såklart kom inget sånt. Om du såg filmerna i ett annat sammanhang skulle du aldrig koppla dem till något som har med porr att göra. Men däremot var personerna i videoklippen attraktiva. Men de allra märkligaste filmerna innehöll något som kan kallas sexuellt. Här kommer en beskrivning av de videoklippen. Om de väcker din nyfikenhet kan du försöka leta upp dem på nätet. Lichtclean.avi. En 10 minuter lång video filmad med dold kamera. Där man under de första 2 minuterna ser en reparatör som jobbar med en tvättmaskin. När han är klar pratar han kort med tvättmaskinens ägare. Och sedan går han. Därefter försäkrar sig ägaren om att reparatören har gått och börjar sedan slicka över hela toppen av tvättmaskinen. Det pågår i 7 minuter. Jimbo.avi. En 5 minuter lång video med en överviktig mimare som uppträder. Det är faktiskt ett ganska roligt klipp. Särskilt när han låtsas dra fram en stol som sedan går sönder på grund av hans vikt. Under de sista 30 sekunderna i videon blir bilden hastigt en statisk bild och klipp sedan tillbaka till mannen som snyftar. Fortfarande klädd som mimare med massa smink. Kanske någon sorts obskyr fetisch. Diana.avi. En 4 minuter lång video där kameramannen pratar med en kvinna. De befinner sig i ett annat rum än det tidigare intervjurummet. Det ser ut som vilket normalt rum som helst. Exakt var de är framgår inte av samtalet. Diana pratar bara om sitt fiolspelande. Hon försöker spela men blir hela tiden distraherad av något. Jag märkte inte detta förrän någon i forumets tråd påpekade det. Men om man tittar på spegeln i bakgrunden kan man se en tjock man med kycklingmask som onanerar. Jessica.avi. Ytterligare en 4 minuter lång video med en kameraman. Den här gången är han utanför ett hus och pratar med en ung kvinna. De pratar om kanotturer. Kameran zoomas ut ibland och avslöjar gatnamnen runt omkring. Det märkliga är dock att ingen har hittills lyckats identifiera var gatorna ligger. Gissningarna har varit allt från Europa till Australien till Filippinerna. Men ingen gissning har varit helt rätt. Tongue-tied.avi. En 10 minuter lång video. De första 5 består av en äldre kvinna som hånglar med en skyltdocka. Videon klipps som den gjorde i jimbo.avi ungefär halvvägs in. Och bilden är nu en grupp av skyltdockor hopkurade i en cirkel runt kameran. Ljuset har dämpats och den äldre kvinnan syns inte längre. Även ljudet är borta. Stumps.avi. En 5 minuter lång video där en man utan ben försöker breakdansa på en DDR-matta i något som liknar köket från Peanut.avi, men mycket mer skitigt och stökigt. En radio, som inte syns, spelar musik i bakgrunden. Men 4 minuter in tystnar den när mannen kollapsar av utmattning. Han andas häftigt och vädjar till någon utanför bild att han måste få vila. Personen utanför bilden blir fruktansvärt arg och skriker åt honom att fortsätta dansa. Vilket han gör. Man hör också mannen utanför bild börja skrika igen innan videon abrupt slutar. Privacy.avi. Kvinnan från Diana.avi onanerar på en madrass i intervjurummet medan mannen från Stamps.avi går runt på händerna iför någon typ av läskig mask. Dörren i rummet var stängd i de andra videoklippen, men nu står den öppen. Det är endast ljus tända i det rummet. Hallen är helt mörk. När videon nästan är slut ser man ett djur som snabbt springer genom korridoren. Och slutligen, den sista videon vi upptäckte. Useless.avi. I den 18 minuter långa videon är en blond kvinna från en av de tidigare intervjufilmerna bunden vid en madrass i intervjurummet. Hon försöker skrika men hennes mun är förtejpad. Efter 7 minuter öppnar en maskerad man i svart kostym dörren. Men han kommer inte in. Han håller upp dörren för djuret som sprang genom korridoren i den förra videon. Det visar sig vara en vuxen schimpans. Men den är rakad och rödmålad. När schimpansen går in i rummet stänger mannen i kostymdörren. Schimpansen nosar först i luften. Eventuellt är den blind. Och den lägger snart märke till kvinnan som är bunden på madrassen. Apan blir vansinnig och börjar attackera kvinnan. Attacken pågår i 7 minuter, tills kvinnan slutligen dör. Schimpansen äter av hennes kött i 4 minuter innan videon tar slut. Forumtråden exploderade av aktivitet efter att den här videon upptäcktes och folk diskuterade om den långt in på natten. När jag kom tillbaka till forumet dagen efter upptäckte jag dock att tråden var raderad. Jag försökte skapa en ny men den blev borttagen direkt. Jag mejlade flera gånger till killen som skickat kedjebrevet till mig, men jag fick aldrig något svar. Jag har försökt att diskutera om den här sajten på andra ställen, men oftast blev jag bara utslängd. Själva sajten raderades också ungefär 3 dagar efter att useless.avi upptäcktes. Antagligen eftersom att någon kontaktade polisen. Det enda beviset för att normalpornfornormalpeople.com någonsin har funnits är några skärmdumpar och videor från sajter som folk lyckats ladda ner och sprida över torrentsidor. Den mest populära var useless.avi, som också letade sig vidare till sjuka våldssajter. Men var du än laddar upp videoklippen från normalpornfornormalpeople.com så blir de efter ett tag raderade.
Ja, alltså jag ser ju inte på den här typen av film för att de är våldsamma eller för att de är gränsöverskridande egentligen. Jag ser ju på dem för att jag tycker att de är bra och för att jag tycker att de är intressant att granska utifrån ett annat sätt än att det bara är slaskigt egentligen.
Det här är Magnus Blomdahl, författare till böckerna Äkta skräck och Äkta skräck 2. I vilka han skriver om det som kallas för extremfilm. I förordet till sin första bok beskriver han dessa filmer som skräck på riktigt. Filmer som blöder, skrämmer och som ständigt passerar gränsen för vad man trodde var tillåtet. Främst handlar det om våld och sex. Som skräckfilm fast värre, skriver han. När Magnus Blomdahl var yngre sökte han sig till de allra mest extrema skräckfilmerna. Man ville se allt och trodde man sett allt tills man såg eller hörde talas om nästa måste, skriver han i Äkta skräck. Men den strävan finns inte kvar längre, säger han.
Nu jagar man istället efter en typ av film som får en att känna någonting. Jag gillar ju all slags film egentligen. Nu och nu har det blivit så att jag har skrivit rätt mycket om just det här, för att jag tycker att det är intressant att försöka förstå mig på, helt enkelt. Det är mycket roligare att skriva om det här än att skriva om en standard amerikansk komedi eller något sånt, för där finns inget intresse för mig, det finns inget djup. Men här, om det handlar om bra film, bra extremfilm, så är det oftast det är något av det bästa man kan se, tycker jag. Det är ju sällan att man känner sig väl till mods, kanske, efter man har sett några av de här filmerna. Det är ju feel bad filmer oftast, men det får en i alla fall att i bästa fall tänka igenom vissa saker med kanske sitt eget liv, till exempel.
I Äkta skräck skriver Magnus Blomdahl att dessa filmer står för något som Hollywood aldrig kan återskapa och som inte kan köpas för pengar, nämligen terror. Både en terror som går ut över karaktärerna i filmen, men också en själslig terror som i bästa fall, enligt Magnus Blomdahls mått mätt, även går ut över den som tittar på filmen. Man känner sig själsligt sårad och sargad efteråt. Vad är det som lockar med det?
Det är väldigt lätt att vräka på med diverse groteskerier och äckelpäckel, men det är extremt svårt att göra det så att man verkligen känner någonting av det man ser på. Och det är väl det som jag tycker är intressant, vad det är som får en egentligen att känna någonting av att se någonting som i andra fall bara blir visuellt slaskigt egentligen. Och jag tror att det har att göra med lite grann att man växer upp på ett sätt där det var spännande och nästan lite magknipsaktigt att se på skräckfilm. Sen så tappar man det lite grann, och efter det så har man väl ständigt försökt att hitta tillbaka till den känslan lite grann.
Begreppet extremfilm är svårdefinierat. För vad är egentligen extremt? Några titlar som många nog känner igen är Cannibal Holocaust, A Serbian Film och Human Centipede. Men även om de filmerna nått en förhållandevis stor publik, är det inte nödvändigtvis de som varit mest betydelsefulla för extremfilm överlag. Jason Meredith, som vi känner igen från första säsongens avsnitt om Satan, är numera doktorand i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Han säger att han inte vill kalla extremfilm för en genre. Däremot finns det vissa beståndsdelar som sådana filmer har gemensamt. Och det handlar om provokationer och kränkningar mot den mänskliga kroppen.
De tar det och så sätter de det i första hand. Oftast då i en väldigt överdriven form. Det blir en slags anarki, det blir ett frosseri i det groteska. Sex, våld, sexuellt våld, blod, förruttnelse, kroppsvätskor, döden. Det blir ju en filmisk dekonstruktion av den mänskliga gestalten.
Jason Meredith säger att det finns tre huvudelement som gör filmer extrema. Det första är det visuella.
Det är det att de visar det groteska. De visar våldet mot kroppen, kroppsvätskorna, sexet. Klart och tydligt med extrema närbilder och så realistiskt som möjligt. Man lämnar ingenting åt fantasin.
Det andra har med längden på scenerna att göra.
Man håller kvar bilden av det groteska så länge som möjligt. Mycket längre än man vanligtvis gör i film. Man klipper inte bort, utan man frossar i det här.
Och det tredje är affektsökandet, alltså vilka känslor som filmen framkallar hos den som tittar.
Det är ju intensiva skildringar av äckel, smärta och lidande. Det är ju närbilder av ansikten som skriker och gråter. Det är oftast påträngande skrik och jobbiga ljud som tränger in i oss. Avsikten är att det här ska påverka oss så hårt och mycket som möjligt, för att i extremfilm ser ju den affektiva reaktionen det som är viktigast. Och ibland även viktigare än handling. Så jag skulle vilja säga att extrem film kan man ju hitta, och det var därför jag inte ville sätta det i ett fack direkt där. Det är svårt att se det som en genre, utan det är mer ett verktyg som gör att filmen blir extrem. Så att man kan egentligen hitta det i ett brett spektrum, och du hittar liksom allt mellan lågbudget och indiefilm till arthouse-filmer, konstnärliga filmer.
Jason Meredith säger att det alltid är svårt att beskriva var en viss sorts filmer har sitt ursprung. Man landar ofta i subjektiva beskrivningar, och så också i fallet gällande extremfilm. Somliga säger att dessa filmer har sitt ursprung i Wes Cravens Last House on the Left från 1972, som innehåller mycket sexuellt och grafiskt våld. Andra menar att Pier Paolo Pasolinis Salo från 1975 är ursprungskällan. Även den skildrar sexuella övergrepp och våld.
Men jag skulle vilja påstå att det har funnits långt mycket tidigare, innan det blir en etikett extremfilm. 1894 har du en film som heter The Execution of Mary, Queen of Scots, som Edison Company gör för såna här kinetoskoper, vet, som man går och tittar i, så brr, kan man titta i dem. Och det är då får man titta på avrättandet av den skotska monarken på 1500-talet. Det finns en fransk film som heter History of a Crime från 1901, där vi ser en man komma in i ett rum, knivhugga en person, han blir gripen, sätts i fängelse och avrättas i giljotinen framför kameran. De här två filmerna återskapar ju scener, så att det är ju liksom ett fiktivt återskapande av extremscener. Men man ska också vara medveten om det, att i filmens begynnelse runt 1800-talet, då filmade man ju även hängningar som visades på biografer. Så att det här är ju någonting som är bortom det vardagliga, och det är klart att det är nyfikenhet som driver oss dit. Men jag skulle vilja säga att ganska snabbt så gör det extrema entré i filmhistorien, vare sig man vill eller inte.
En viktig beståndsdel i extremfilmshistorien är dock exploitation-filmer, säger Jason Meredith. Alltså lågbudgetfilmer som ofta vill dra till sig publik genom sensationslystnad och som innehåller mycket sex, våld och droger.
Jag skulle vilja påstå själv att exploitationsfilmen på 60-70-talet är avgörande för den moderna, det som vi kallar extremfilm idag, inom skräckgenren till exempel. För att det blev ju en politisk relation mellan mainstreamfilm och exploitationfilm, där mainstreamfilm har en massa regler att förhålla sig till. De får inte visa hur mycket sex som helst, de får inte visa våld, de får inte visa queerpersoner, allt sånt där som man kan titta på. Det måste de förhålla sig till. Men då kan ju exploitationsfilmen utnyttja det. Så då kan de visa sex, de kan visa våld. Och det är ju sånt som jag tror är viktigt, för det leder ju fram till att det kommer filmer som blir inte liksom stöttestenar i en kanon, men beståndsdelar av ett mer övergripligt, så här är filmhistorien.
Men även asiatisk film har haft betydelse. Bland annat de japanska Pinku-filmerna som hade sin storhetstid under 1960- och 70-talen. De var erotiska, konstnärligt berättade och ofta våldsamma. Här i Europa kom under 1980-talet den germanska vågen med bland annat Jörg Buttgereits nekromantik i spetsen, vilken total förbjöds i Tyskland.
Det var så här, pang, boom, nej, absolut inte. Det ska inte vara kvinnor som ligger med lik och män som könsstympar sig själva under onani. Absolut inte. Pang, boom, förbjudet. Men han drog det hela till domstol och påstod att det här är konst. Det här är inte liksom skräpfilm, det här är konst. Och vann faktiskt hela. Så att hans necromantic anses ju vara konst. Vilket då ger putslustiga namnet Corpse Fucking Art, som han kallar sina filmer själv.
Men det stora intåget av extremfilm kom under sent 1990-tal i och med den franska vågen, säger Jason Meredith. Efter filmen Baz-Moix från år 2000, som innehöll osimulerat sex och mycket blodigt våld, kom en löpeld av liknande filmer.
Och det här leder ju då till att det kommer massa franska filmer som Frontiers, High Tension, Inside, Martyrs. Det är liksom en hel kaka med liksom franska extremfilmer. Vilket i sin tur leder ju till att så här, nu blir de importfilmer i USA, amerikaner vill göra, de drar igång, då får du hostel och så och allt det här.
Och ibland spiller det extrema över i den så att säga finare kulturen. Som till exempel i Lars von Triers Antichrist, Mikael Hanekes Funny Games eller till och med Ruben Östlunds A Triangle of Sadness. I dessa filmer har filmskaparna tagit det extrema till sig, använt sig av det och därigenom fått uppmärksamhet, säger Jason Meredith.
Och menar Ingmar Bergman, vars filmer du kan läsa som allt mellan exploitation till konstfilm, menar, hans filmer är ju det man pratar om, är att han skapade en enorm ångest hos sin publik. Och det var ju samma affektiva filt som la sig över publiken som det är i extremskräcken. Liksom. Och han använde ju precis samma verktygslåda. Det är ju anfall mot kroppen, det är ju kroppsvätskor, sexuellt våld, döden och allt det här groteska som skapar de här obehagskänslorna.
Det extrema kan också fylla fler funktioner än att enbart vara en chockfaktor. Det har använts för att lyfta frågor om feminism, genus och sexualitet. Som i Catherine Breillat's Anatomy of Hell från 2004 eller Julia Ducournaus filmer Raw och Titan. Regissören Sredjan Spasojevic, som ligger bakom den ökända, oerhört våldsamma och råa A Serbian film, har också sagt att han med sitt verk i själva verket ville belysa samhällsproblem och korruption i Serbien. Jason Meredith tycker att det inom extremfilm finns ett antal riktiga guldklimpar. Filmer som helt enkelt är oerhört skickligt berättade historier. Bland annat Ruggero Deodatos Cannibal Holocaust från 1980.
Och jag tycker ju den är fantastisk, och inte så mycket på grund av det extrema, men för hur han använder det extrema för att lura mig som publik.
Hur då menar du?
Det här är en film som får jättemycket kritik för att det dödas djur på kamera. Och det är ju oftast genom ett perspektiv att de tittar ju på upphittade filmrullar som ett dokumentärteam har lämnat efter sig. Och där ser vi då de här djuren som dödas. Och jag ser ju att de här djuren dödas. Jag förstår ju att djuren dör på riktigt. Och det blir ju verktyget som gör att när jag kommer till slutet av filmen och ser hur dokumentärfilmsteamet dödas, då har jag ju sett att djuren dör på riktigt. Det finns ingen anledning för mig att ifrågasätta. Hur har de gjort det där? Utan för mig blir det så här, oh, då måste ju de också vara döda. Det är det som jag tycker är ett extremt effektivt sätt att använda det extrema i film. Och det var ju inte bara jag som kände så, utan det tyckte ju även biopubliken. Och den italienska domstolen plockade ju ner filmen efter sju dagar och drog honom inför rätta och sa att här, regissören, du har ju mördat de här människorna. Så han blev ju åtalad för mord på grund av den här illusionen. Han använder det extrema för att berätta sin historia. Det tycker jag är genialt.
I Äkta skräckböckerna har Magnus Blomdahl intervjuat de som enligt honom är de intressantaste extremfilmskaparna. En av dem som betytt extra mycket för honom, som han har intervjuat flera gånger, är den tyske regissören Marian Dora.
Han är extremt intressant. Han är väldigt han är en intelligent filmskapare som är jättemissförstådd, tycker jag. Och som känns i början väldigt farlig på något sätt. Väldigt obekvämt att träffa honom. Men sen så nu efter ett tag så har ju det vuxit ifrån. Men han är speciell. Han var väldigt speciell att träffa.
Bakom pseudonymen Marian Dora döljer sig en anonym tysk regissör som bland annat ligger bakom den nästan 3 timmar långa Melankoli der Engel, en konstnärlig, suggestiv och mardrömslik film från 2009. När filmen kom ut fick den pris för bästa utländska film i arthouse-genren på New York International Independent Film and Video Festival.
Es war mir dann, als existiere ich allein, als bestünde die Welt nur in meiner Einbildung, als sei nichts als ich. Ich, ich sei das ewig Verdammte.
Förutom de allra första inledningsscenerna börjar Melankoli der Engel ganska oskuldsfullt. Men allt eftersom eskalerar våldet och obehaget. Filmen blir allt mer rå. Precis som i Cannibal Holocaust blandas autentiska djuravrättningar med fiktivt våld mot människor. Tortyr, våldtäkt, kroppsvätskor, avföring, utlösning, spyor och så vidare. Våldet är inget annat än vidrigt. Här finns ingen underhållning som det kan vila på. Samtidigt är filmen också poetisk och stundtals på något vis vacker. Magnus Blomdahl har gjort dokumentären Revisiting Melankoli der Engel som handlar om denna film och där han besöker inspelningsplatser och intervjuar regissören Marian Dora.
Jag skickade iväg ett mejl till honom för några år sedan och frågade honom om jag fick följa med i hans fotspår eller när han visade mig runt en rundvisning i den här filmens spår helt enkelt. Det blev en extremt en väldigt smal dokumentärfilm om en av världens mest smala filmer i stort sett, så att det publiken sett så tror jag att den är väldigt nischad filmen.
I Äkta skräck 2 beskriver Marian Dora inspelningen av Melankoli der Engel som 3 veckors helvete. 3:e veckan var ett inferno, våld och depraverade galenskaper. Jag försökte sova 1 timme här och 1 timme där för att sen vakna upp till den här fortgående mardrömmen. Fruktansvärt. Vi befann oss i den här situationen arrangerad av mig där mitt jobb var att manipulera dem, skådespelarna eller vad man nu kan kalla dem, till att utföra vissa handlingar, säger han. Marian Dora höll också manuset hemligt för skådespelarna. De fick inte veta vilka scener som skulle spelas in förrän kameran var igång. Regissören berättar också att filmen från början var 1 halvtimme längre, men att Karsten Frank, som var med och skrev manuset och också var en av skådespelarna, tvingade Marian Dora att klippa bort vissa sekvenser. Delvis hävdar han en scen där Karsten Frank har sex med ett riktigt lik. En annan regissör som Magnus Blomdahl intervjuat är Lucifer Valentine, som ligger bakom filmen Slaughtered Vomit Dolls och därigenom också är upphovsmakaren till subgenren Vomit Gore. Även denna regissör håller sin verkliga identitet hemlig. Han berättar för Magnus Blomdahl att han uppfostrades i ett satanistiskt hem tillsammans med sin handikappade syster som han sedermera inledde ett sexuellt förhållande med. Det är lätt att dra paralleller mellan sådana extremfilmskapare och bandmedlemmar inom till exempel black metal-genren. Mytbildning verkar vara ett vinnande och ganska vanligt koncept. Och ju sjukare bakgrundshistoria du har, desto bättre.
Jag tror att de flesta av de här är ju historieberättare också på sätt och vis. Det är ju som du säger, black metal-genren, de tycker att det är kul att väva ihop fascinerande historier som ska, så att de får någon slags genomslag i bland resten av det som produceras. Och det kan ju jag känna också som att de vet ju lite grann vad publiken vill ha. Som konsument själv så tycker jag att det bästa som finns när när man får en bra historia, bakgrund till en filmskapare eller till en film eller vad det kommer. Det behöver inte vara på riktigt, och det är egentligen speciellt med Lucifer Valentine, det är en del av hans person. Att jag tror själv att liksom 80-90% av allt han vräker ur sig är inte på riktigt, men man vet ju aldrig. Det är lite grann där som kittlingen kommer in kanske.
Våldet i extremfilmer ska verka vara autentiskt. Precis som Jason Meredith var inne på blandar flera extremfilmskapare fiktion och autenticitet för att göra tittaren osäker på vad som är på riktigt. Om vi som publik får se hur ett djur dödas har filmen gått över en moralisk gräns. Och vi börjar ifrågasätta vilka fler gränser som filmskaparen är kapabel att passera. Är våldet, stympningarna och tortyren mot människor också på riktigt? Det leder oss in på snufffilm, alltså filmer där människor mördas på riktigt. Definitionen av en snufffilm varierar något, men enligt många ska den innehålla minst ett verkligt mord, ofta av sexuell karaktär, och filmproduktionen ska på något vis vara kommersiell. Det räcker alltså inte med en avrättningsvideo för att det ska kallas för snuff. Man ska dock ha klart för sig att det här med snufffilm mest handlar om rykten och myter. Flera filmskapare har själva startat falska rykten om att deras filmer innehåller riktiga mord. I andra fall är effekterna så pass verklighetstrogna att publik och polis tror att det är på riktigt. Var än dessa myter kommer från så genererar de uppmärksamhet åt filmerna. Och även Charlie Sheen har bidragit till uppmärksamheten av en film som han trodde var snuff. Nämligen den andra delen i den japanska Guinea Pig-serien, Flower of Flesh and Blood från 1985, regisserad av Hideshi Hino. Jason Meredith berättar.
Det fanns en kille som heter Chaz Bailon, en osjungen hjälte inom skräckjournalistik. Han brukade göra blandband till sina polare. Fast istället för blandbandsband så var det bland-VHS-er. Så han gjorde bland-VHS-band som han gav till folk. Så här, kör ner på festen, det blir kanon. Och han hade klipp från Guinea Pig, Flower, Flesh and Blood. På en kassett, på en fest där Charlie Sheen var. Och Charlie Sheen på 80-talet var ju inte den nyktraste killen. Så han var ju helt coked out of his mind och ser de här grejerna på skärmen. Och blev helt övertygad att så här, shit, de kör en snufffilm på den här festen jag var igår. Och går till FBI och drar igång en stor, lång harang. FBI faktiskt utreder den här filmen. Är det här en snufffilm eller inte? Och åker till Japan, knackar på Hideshi Hino med japanska poliser. Och säger, okej, vad har hänt? Är det här på riktigt? Men det är ju fantastiskt. Det är ju det som, men den här filmen blir ju cementerad i extremfilmsgenren då. Alla vill ju se den filmen. Det är ju snufffilmen, det är ju Charlie Sheen-filmen. Och det är ju på grund av effekterna de har gjort. Och det var ju inte jättebudgetar, det här var ju V-cinema. Det var ju billig japansk film på video till försäljning.
Bara att läsa Magnus Blomdahls Äkta skräck och ta del av historierna om extremfilmsregissörer och filmskapare var en hypnotisk upplevelse. Det var som att jag drogs in i ett mörker. Jag till och med trodde att jag ville se samtliga filmer som nämns i böckerna. Men sen kom mitt förnuft och kanske också min moral i kapp och ryckte mig i kragen. För jag vill inte se Slaughtered Vomit Dolls. Det kändes som att jag hade närmat mig något förbjudet. Kan man överhuvudtaget dra en moralisk gräns för vad som egentligen är okej att visa på film? Jason Meredith, säger att vi alla, när vi konsumerar dessa filmer, trots allt vet att det här är på låtsas.
Det är klart att man har en moralisk kompass, men det är också det som gör det spännande. För att du utmanar ju din moraliska kompass genom att titta på de här sakerna. Och jag har ju svårt att se att någon tittar på till exempel Necromantic och sen känner så här, oh, det vore mysigt att gräva upp ett lik och ligga med det. Det ser inte händer. Och sen är det klart att det händer, men det finns ju lika mycket folk som har sett på Batman och blivit tokiga. Eller de kan se vad som helst. Det är inte genrefilm eller extremfilm som triggar folks psykoser och mentala hälsa. Men jag tror att man går in i de här filmerna med den relationen och en moralisk kompass. Och man vill utmana den. Hur mycket kan jag flytta den här kompassen? Och jag tror också det är därför man mår dåligt lite grann när man ser de här filmerna. För att det kanske inte är jättebra att titta på allt det här och tycka så här, oh, underhållning, nu, det här var ju kul, det var roligt. Men det finns ju ett estetiskt värde i det liksom. Så här, hur skickligt har de berättat sina historier? Hur snyggt har de gjort specialeffekterna?
Precis. Samtidigt som vissa filmer också kan vara så att skådespelarna råkar mer eller mindre illa ut under inspelningen och så vidare också. Det påverkar ju också ens...
Ja, det gör det. Och jag tror att det kanske är vanligare i extremfilm när man verkligen vill pusha gränserna. Det är det ju. Och det vet man ju att det händer, tyvärr. Men det händer ju även olyckor på vanliga filmer. Stuntmän dör, kameramän blir skjutna. Glöm inte bort att det finns mer pornografi än vad det finns liksom extremskräckfilm. Mm. Och extremskräckfilmer är farliga, men pornografin, det blundar vi lite åt. Mm. För det finns sjukt mycket mer pengar i pornografi än vad det gör i extremskräckfilm. Jag menar, Phil Stevens filmer drar ju inte in pengar till någon förutom han, men pornografi, det är ju jättepengar. Det var ju även så när videovåldsdebatten var. Det var ju videovåldet. Det var ju våldet ungdomarna inte fick se. Det är ingen som tänkte på alla de jävla porrkassetterna man kunde hyra hem och titta på. Och de var lika många som våldet var. Det är liksom, det är lite liksom skevt hela den här historieberättandet.
Magnus Blomdahl säger att han inte har någon direkt gräns för vad han kan konsumera. Så länge filmskaparen har ärliga avsikter med det den har producerat så kan det i stort sett vara vad som helst.
Det är såklart att det är svårare att titta på en viss typ av film efter man har fått en familj själv och sådana saker. Men jag försöker väl i största möjliga mån tänka bort mig själv och mitt eget liv när jag ser på en film egentligen. Att man inte låter sig hindras av att man själv lever en viss typ av liv. Att man försöker försätta sig i en viss typ av sinnesstämning när man ser en film, och då handlar det här om filmskaparens värld och inte din egen värld. Men det är såklart, det är svårt ibland.
Magnus Blomdahl arbetar nu på en tredje bok. Från början var ambitionen att den skulle heta Äkta porr och främst handla om pornografiska filmer, men det visade sig att det var svårt att hitta tillräckligt många kvalitativa skräckporrregissörer att intervjua, så materialet fick breddas och bli till Äkta skräck 3. Han säger att han tar sig an texterna och intervjuerna på ett lite annat sätt idag än när han började skriva på första Äkta skräckboken. Nu för tiden försöker han snarare att förstå filmskaparen och filmerna än att ge dem utrymme och uppmärksamhet.
Jag har egentligen inget behov av att liksom sälja in de här filmskaparna så att de får en större publik, utan det handlar mer om att det är mer en resa in i mitt vidgande av filmtittande kanske.
Nej, du som lyssnar behöver inte titta på de här filmerna som nämnts i det här avsnittet. För kom ihåg att det som du en gång har sett kan du inte få osett. Det är en perverterad version av kunskapens frukt, om man så vill. Det fastnar i ditt medvetande som en igel. Men samtidigt förstår jag att man blir nyfiken. Och jag kan absolut känna igen mig i Magnus Blomdahls beskrivning av jakten efter den där känslan som man fick när man som yngre såg skräckfilm. Jag har inte sett The Serbian Film till exempel, men jag undrar ju what the fuss is about, så att säga. Så kanske kommer jag att se den någon kväll när jag är ensam hemma. Jag vet ju att jag kommer att palla det. Den kommer inte att bryta ner mig totalt. Eller? Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster, producerat av mig, Albin Boman och Viktor Meidal. Följ oss gärna på Instagram under fruktansvärda monster. Tack för att du har lyssnat.